Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han har klokt nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsminister.
Det är en spännande lösning.
Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden!
I den 85:e matchminuten, Peter Wilson!
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och idag så väntar ett nedsnack med i första hand här så har jag ju med mig en fin gäst från redaktionen, vår Fredrik Ytterström, rutinerade Ytterström som täckte matchen för vår räkning. Tillsammans med Lo Hägerfeldt. Hur är läget, Edgen?
Jo, tack, det är bra. Kul att man får hänga med Lukas på arbetstid. Du brukar ju mest vara på Norrporten, tycker jag. MP3, förlåt.
Vi kan säga IP.
Ja, IP.
Det är väl liksom det liksom förhållandevis könsneutrala namnet.
Men Norrporten hade sin skärm. Alltså, när de döpte om första gången tänkte jag, det var inte klockrent. Men det tog bara ett par veckor så kändes det jättenaturligt att säga att vi går på Norrporten.
Sett till att det är ett sponsornamn så kan du ju inte få ett mycket bättre sponsornamn. Det klingar ju bättre än Swedbank Arena eller Guldfågeln Arena eller Falcon Alkoholfri eller vad det kan hitta.
Smidig grav är en klassiker också i sammanhanget.
Ja, det finns så sant. Metallåtervinning Arena. Mm. Vi har det vi har liksom.
Man kan ju tycka att det inte är en arena, men det var väl någon rörfirma i Malmö när Malmö inte var gigantiska av Sveriges bästa lag och överlägsna med monetärt på alla sätt och vis. Hade de inte någon rörfirma som sponsrade dem fram på tröjan och hade lagt för typ så här 7 år eller någonting? Ja, de hade ju typ Nisses rörfirma ungefär, ja. Fast de spelade ut i Champions League. Det är liksom jackpotten av så här sponsor, att verkligen få med sig, få mer värde för pengarna.
Där finns det finns ett mervärde i att skriva långa avtal, så ja. Är det. Från, ja, i det här fallet från Nisses rör, eller vad fan det var.
Ja, något åt det hållet.
Vi ska ju idag snacka ner AIK-giffarna. Men jag tänker vi ska börja lite i förhandssnacket. Vår kollega Lo Hägerfeldt pratade med Forrest Lasso inför matchen. Och då handlade det om sociala medier. Jag ville fråga dig bara, har du gjort någon egen spaning på det här? Vi kan ju säga det för den oinvigde. Forrest Lasso han la ut bilder på sin egen statistik och framhävde att han minns han hade gjort en hel del fina aktioner, samtidigt som det är ju ingen hemlighet att laget har det fruktansvärt tufft defensivt. Och det här följer ju inte i god jord hos alla.
Nej, och det ska det inte göra heller. Alltså, i början är det lite charmigt, men Forrest kom hit, man hade nyss varit på bröllopsresa, nykär, lutgrejer, han och Melody lutgrejer, absolut hela tiden. Och det är ju fine liksom, det tror inte någon har problem överhuvudtaget. Tvärtom, det var lite kul och fascinerande. Liksom få följa två förvirrade jänkare springa kring i Sundsvall och liksom vet inte hur man tar sig till Birsta på annat sätt än taxi. Men när dels har man det här, om vi bara går till att man lägger inte upp glada bilder efter en match, oavsett om du är stolt över din man eller vad det är. Du gör bara inte det. Det är inte ens en oskriven regel, det borde vara en regel i sig. Och lägg där till då, ja, skitkul att han får bra stats. Å andra sidan, att ha flest rensningar eller brytningar tyder ju också på att man ett lag under väldigt mycket press. Då vill jag bara kolla på vilka som var på topplistorna. Det var ju bottenlagens spelare. Jag tycker att det är klantigt. Jag tycker omdömeslöst. Och då gillar jag Forrest som person. Vi pratar ganska mycket med Forrest. Jättetrevlig kille, men otroligt naivt. Och han måste förstå hur det där tas emot av inte bara supportrar, av vanligt folk på stan liksom. Nej, det är minus verkligen till det beteendet. Nej, jag ja, köper inte någonstans.
Ja. Nej, han är ju, som du säger, han är ju väldigt likable, men här måste han bara förstå bättre helt enkelt. Tror du att det kan finnas någon aspekt av kulturkrock i det? USA, Sverige?
Ja, så tillvida att USA är ju någon form av individualismens högborg, att man framhäver sig själv. Och det är inte liksom för att skryta så mycket egentligen som man gör liksom. Det har inte med jantelagen att man hoppar ur den på något vis, utan det är liksom ganska självklart i USA att man är stolt över det man åstadkommer, medan man i Sverige gärna inte ska vara det.
Vi kan ju föra till protokollet att du är ju vår självutnämnde USA-kännare också på SD-sporten.
Ja, jag har hängt ganska mycket i USA.
Du liv, har vissa kopplingar, så är det.
Ja. Mm. Nej, men så att han framhäver sig själv. Ja, det finns ett visst spel av det finns en viss del av kulturkrock. Det gör det absolut. Ingen snack om den saken. Men det är ju, jag menar, alltså, du kan inte åka på den i en superviktig hemmamatch och sen lägga upp på sociala medier eller springa kring i västan och fallen som man gjorde när de förlorade, när han var avstängd, och lägga upp hur kul och roligt det är att springa kring där liksom. Nej, skippa den dagen. Tänk efter lite grann. Vilken av vem är mottagaren av det här? Ja, det är dina polare i USA och det är GIF-supportrar. Nej, det är bra att Brian hade snack med. Jag tror Brian fattar mer svensk kultur och kunde nog förklara det för Forrest att det är inte okej.
Ja, så är det med det. Däremot får man fan vara glad att det finns fotbollsspelare som letar sig ut i naturen. Om man får se förbi publiceringstajmingen i de delarna.
Absolut, och jag menar det svåraste uppgiften GIF-spelare har för dagen att bestämma vilken lunchställe de ska gå på efter träningen. Liksom. Så att det är kul att någon utmanar lite grann här.
Ja, men man får efterlysa lite taktfullhet helt enkelt. För jag vet, Johan Martinsson påtalade när han var med här förra veckan, då ville han inte nämna vid namn vem det handlade om när han var förbannad, men det handlade ju om Forrest. Men han förde till protokollet att det handlar lite om hur gör man det, hur lägger man upp det. Handlar om att liksom, ja, det här vill jag tillföra laget nu måste vi resa oss liksom. Eller handlar om att jag vill framhäva mig själv. Det kan ju se ut som en liksom jobbansökan också. Och det är väl i det fallet som då gör det ju ont.
Sen har han ju 2 år kvar på kontraktet också, så att det är inte så att han söker jobb egentligen. Men jag förstår ju vad du menar. Alltså, och jag köper väl Martinsons argument också. Och framförallt tyckte jag det han sa också, som du sa där, på vilket sätt gör man det på. Inled med en, kanske gått en tung säsong för oss i år, vi kämpar på, några delar i mitt spel tar jag ändå som är mig, som jag har sett här. Man behöver inte gå in på statistik eller gå ut skärmdumpar. Jag känner bara att ja, men vissa delar av spelet stämmer verkligen bra, vilket jag har sett, men andra stämmer inte alls. Jag menar, hade de kunnat mäta mest missade positionssättningar, så hade de fortsatt att toppa den ligan också i Allsvenskan. Han hade ju varit 7 meter ifrån närmaste målskytt. Så jag menar, den statistiken skulle man kunna lyfta fram om den hade existerat.
Så är det. Vi går vidare från det till matchen som spelades. Det slutade 4-0 till AIK. Känner vi till sen innan. Vad är din take på matchen, du som jobbar med det?
4-0 speglar väl, det både speglar och inte speglar matchen på ett sätt. Om vi börjar i första halvlek framförallt då, för det är den man kan ta med sig. Det är väl topp 5 bästa halvlekar typ av säsongen, skulle jag säga, GIFarna. Någonstans där krokarna. De gör en väldigt stark insats borta mot ett starkt AIK. De håller sina positioner. De har en lögn. De håller i boll till och med lite grann. Och så ställer de om de kunde. Jag menar, jag sa det, Ylletopa. Helt plötsligt såg han ut som en fotbollsspelare som kunde ta sig förbi andra fotbollsspelare.
Herregud, vilken ride han gjorde.
Ja, den var
fram
fin.
Fram till Engblom som borde ha gjort mål.
Ja, ja, exakt. Och där var väl problemet. Fick komma tillbaka till Engblom. Men jag ska också till exempel, jag nämnde Forrest Lasso. Han såg ut som den Forrest Lasso vi trodde. Skogslasse skulle vara här. Han nickade på allt. Han rensade på mållinjen. Det kanske var i andra halvlek i och för sig, men han gjorde hur mycket som helst.
Ja,
det kanske var i första. Ja, men han gjorde hur mycket som helst liksom. Han såg ut som den spelaren ska vara. Han är en begränsad mittback, men det var Christian Brink också. Men Christian Brink visste hur man spelade på Christian Brink-sättet, och det var ju inte genom att dansa ballett, det var genom att fullkomligt köra över motståndarna. Och det har han lite grann i sig. Oskar Jonsson, flera fina räddningar. Andersson är nog kanske en som borde klitta efter en ny klubb. Jag tror inte att Oskar Jonsson kommer att, ja, det beror på framtiden, men Oskar Jonsson övertygar i alla fall. Den som föll ur i backlinjen tycker jag faktiskt var Lindqvist, som ändå har varit en av de som har imponerat i trebackslinjen.
Han har höjt sig tycker jag.
Ja.
Och verkligen tillfört med sin snabbhet som man har saknat i liksom kylskåpsbackarna. För där har ju han tillfört en annan dimension. Verkligen.
Snabbhet och en person som kan slå en crosspassning på 60 meter som faktiskt sitter på läppen. Visst, han missade också. Men han gjorde flera sådana i hemmamatchen mot... ja, det var Degen eller Värnamo, jag blandade ihop. Nej, Värnamo borde det vara, va? Var ni bra där? Sen pratade jag med Brian efter matchen då.
Förklarade det var inte Helsingborg du tänkte på det?
Ja, kanske var Helsingborg. Ja, det är många matcher. Sen pratade jag med Brian efter matchen och sa han liksom att de följer vår gameplan perfekt. Och med det menar han att de här tre centrala mittfältare och Corona... Piska och Andersson höll sig väldigt tajt med varandra liksom. De skulle vara kompakta på mitten, de skulle hålla sig där, inte balla ur allt för mycket. Och så släppa fram wingbacks i form av Olsson och Lundström. Och det skötte de ju skitbra i första halvlek, även om Lundström och Dennis Olsson kanske inte kom fram så här supermycket. Men framförallt fick inte AIK sitta och passa runt framför straffområdet som man har sett så många gånger. Jag menar, giffarna gillar ju att backa ända ner i knät på sin mål faktiskt, istället för att sätta press. De gjorde det bra, tycker jag också. Sen så kan jag väl säga att min spontana reaktion är så att Novik utanför truppen var driver med mig faktiskt lite grann.
Forskade ni vidare i det exakt? Vad ni,
nej, men alltså det är bara, eftersom man byttes in så kan vi väl konstatera att det hade inte någonting med någon skada att göra. Och jag pratade inte noggrannare om varför just han bänkades med Brian, för den frågan har vi tagit upp några gånger under säsongen.
Han har ju verkligen velat ha in Erik Andersson och hans passningsspel, vet jag. Och ja, sen är det då det här avvägandet att göra. Det verkar som man har verkligen bestämt sig för Paja Piska som sexa. Så då står det ju mellan Novik och Corona.
Och Silver är helt... Nu var Silver ganska dålig här senaste matcherna innan han blev tokbänkad. Men det är fortfarande en bärande spelare ute på planen som borde få mer minuter, fler minuter. Men, alltså... Erik Andersson var skadad. Han var urkass i sin första match när han kom tillbaka. Alltså han hade inte ett rätt någonstans överhuvudtaget. Om jag får vara lite raljant. Han kanske hade någon 3-meters passning.
Ja, lite... vi får tolka in det ytterströmska uttrycket också.
Ja, jag kan vara lite raljant ibland. men sen så andra matchen lite bättre. Det här var väl tredje matchen tror jag, sen skadan.
Och den första från start.
Ja, den första från start. Tycker inte han... visar en del av det tremanna centrala mittfältet som gör det bra, och han spelar fram Pontus Engblom till det här nästan friläget när Micke Lustig visar att han fortfarande är snabbare än Pontus Engblom. Men i övrigt så tycker jag att han är den som faller ur ramen, och då ändå så gör Corona ute på planen. Ludvig Novik hade varit den spelaren som hade kunnat tagit bollen och faktiskt drivit den fram och utmanat AIK straffområde, så att inte Engblom är tvungen att ta en 30 meters löpning först, utan att Engblom hade kanske stått i boxen redan när Novik är där. Novik hade kunnat hitta ut honom till Olsson eller till Lundström som kommer fram, på grund av att motståndarna, alltså han är ju så pass bra på att driva fram boll. Och Ludvig Novik, för att Ludvig Novik ska vara en bra fotbollsspelare, måste Ludvig Novik få spela fotboll. Han tar ett par tre matcher för att komma in. Det har vi sett nu två säsonger i rad. Så för att Ludvig Novik inte spelar, så för mig helt obegripligt. Men det är ju, det är Brians val liksom. Det är ju inte svårare än så. Och han ser ju saker på ett annat sätt. Och han ser ju alla träningar och pratar med spelare och så vidare. Och så, vidare. Så ja.
Och när vi kommer till det här, apropå Erik Andersson, Sacco och Ylle Topa, jag kan tycka att de två spelarna lite sett till typ tar ut varandra på det sättet att ingen av dem brukar vara jättedelaktig i spelet, i mitt tycke. Det är klart det kan vara match till match, men Erik Andersson är ju en sån som har spetskompetensen att ta sig förbi spelare genom sitt passningsspel. Sacco och Ylle Topa kan göra det genom sin teknik. De har den egenskapen, vilket gör att du kan alltid ha en på plan, men att det, jag tror du kan tappa lite i spelet när du har båda på plan.
Ja, men jag håller med.
Kanske speciellt när Erik Andersson inte riktigt är i toppform.
Ja, och alltså man sitter här och tänker om Ylle Topa, tidigare AIK, Ajax akademi. Vi har Erik Andersson, en av utsedd som var 15-åring till en av Europas 30 bästa talanger. Ibland faller stenen långt, långt, långt ner i ravinen, ända ner till GIF Sundsvall. Alltså, man ser ju varför de har haft de här sakerna för sig som ungdomar. För man ser att de har ju en spetskompetens som kanske ingen annan har. på ett sätt förutom Linus Alenius i det här laget. Men å andra sidan, kan man ju bara göra det en och en halv gång per match, då kan man nästan ställa fram en vägkona där, för att det gör ingen större skillnad egentligen. Förutom att det är enklare kanske att markera Andersson än en vägkona. Nej, ursäkta, det var lite hård.
Men det, nu tar du i så där.
Ja, nu tog jag i lite grann. Men det är för att jag tycker att han rör sig för lite när han inte... för att ett klockrent exempel igår, bara för jag sa så där. Det är i slutet, jag tror att det är Stefan Nelli som gör den här löpningen mellan ytter och innerbacke Giffarna, och så lägger bara vem det nu var till höger, Larne Bastnings, vart ett friläge. Det här med att löpningen styr passningen lite grann, att du måste ju ta en löpning. Det ska inte vara tvärtom. Det ska inte vara passningen som styr dit du löper. Det är löpningen som ska styra dit de passar, för då kommer man ju fart. Och det är väl det jag har sett som ett problem med både Erik Andersson och delvis Saku Ylätupa. Det är ju att de kommer ju inte, de vill gärna stå stilla och få bollen och sen bara, ja, nu ska jag göra någonting coolt, istället för att ta den där jäkla löpningen och få en bra boll. Mm. Men det blir för jobbigt, för man får inte det varje gång, utan du får det var tredje, fjärde, femte, sjätte löpning kanske. Och det var det jag menade när jag överdrivet raljerade på Andersson, för såklart den vägen är inte bättre än Erik Andersson i allsvenskan. Men det är just det jag kan störa mig på, att man... Det handlar inte om lathet eller något sånt. Det handlar helt enkelt om att man inte är lika skoj att springa, helt enkelt. Jag tror det. Jag har ingen annan förklaring i alla fall. Ja.
Men vi ska ta oss vidare i matchen. Mm. Var är vi här? Vi var inne på första halvlek som ändå var rätt bra.
Bra första halvlek. Ett AIK som ska vara glada att de faktiskt inte, att de faktiskt leder. Mm. Väldigt glada. Jo, Corona har ju en vänster... Alltså Nordfeldt gör ju en jättefin räddning på Coronas avslut där i sista slutsekunderna. Så om Giffarna hade lett med 1-0, då tror jag AIK hade sagt, vi är ganska nöjda med det, nu ska vi se till att vända på det här liksom. Mm. Men Giffarna går in i omklädningsrummet med underläge. Enligt Brian var det jättebra, positiva snack i omklädningsrummet, och det är väl här någonstans det händer. 10 minuter in var det väl, gör de alltså 2-0 då, efter en... Var det då Pontus Engblom passade fel och fick jaga där?
Ja, men det var, och det ser så märkligt ut. Han har så mycket tid, ja, på sig. Och den här löpningen som kommer ute till höger, jag vet inte om det är Robert Lundström som kommer, och ser ut att verkligen be om att få bollen. Mm. Och till slut har han sprungit så långt att han får stanna. Mm. För han håller på att springa sig offside. Och då kommer passningen, men till helt fel spelare. Inte alls riktat mot Engblom, utan mot någon annan. Och där är liksom, där sätter pappa Giannopoulos fart.
Ska han verkligen ta Pontus Engblom på en 60-meters duell?
Nej, det ska han inte. Inte med boll. Och
det är var, jättekonstigt det
nu,
där.
Nu sa han i intervjun att han tänkte ta ett taktiskt gult, men kom inte åt honom. Men jag vill se glidtacklingen. Jag som är från Delsbo. Jag vill se glidtacklingen.
Ja, regnig plan en höstkväll och duggat hela tiden. Och så drar man i leran en 7-meters glidtackling. Det är ju ovackert.
Och de hade också 100 andra möjligheter att stoppa. Det är Sotiris pappa igen.
Ja.
Någon bara.
Ja, men alltså, jag förstår
det
inte
måste
hur,
gå.
Ja,
det måste gå att komma
på 60 meter hinner alltså den här, alltså Oskar Jonsson hade kunnat springa upp på läktaren, ta en korv, hällt i sig en halv bira och sprungit ner igen och hunnit ta den där bollen nästan. Men det är där, om vi går tillbaka till Engblom och den här veligheten, det är ju det som har varit ett problem med Engblom. Får han mer än en möjlighet att det kan hända saker, då låser det sig ganska ofta fan, eller i lite då och då i alla fall skulle jag vilja säga. Alltså om han har båda kryssen, båda och kan skjuta till höger och till vänster målvakten, och han kan nicka också, han kan ta på bröstet, och, alltså då vet inte han vad han ska göra. Då blir det som att det blir kortslutning, och det är ju samma sak i passningen där till Lundström, om det var han som hade gått upp där då. Det är att om det bara finns ett hörn att lägga bollen på, då gör Pontus Engblom mål 9 av 10 gånger. Mm. Finns det tre hörn, då blir det lite klurigt för Pontus att veta att fan han ska skjuta.
Det kanske är liksom det här flowet, anfalla flowet.
Ja, han pratar ju om sitt flow ofta. Nej, men och sen så ska ju, nu ska ju ingen skit falla på Pontus Engblom så tillvida att han har gjort 2 straffmål och han har skett 6 mål nu totalt, 4 plus 2 eller något sånt här. Men som jag sa inför säsongen, som var en ganska impopulär åsikt har jag märkt, det är ju att han har ju faktiskt aldrig levererat i en högsta liga någonsin. Varken i Norge, han hade väl en säsong i högsta ligan eller 2 i Norge, så resten i andra.
Jag vill ju sätta emot mig på det sättet, att vad betyder det då?
Det är ju
det
så.
Det behöver ju inte betyda ett skit, för det kommer ju upp division 2 spelare och gör det bra i Allsvenskan också.
Absolut. Men det är också
det är liksom, det ska inte vara någonting meriterande, tycker jag.
Ja, men jag tycker ändå så att sen är det så svår säsong, för det är därför jag inte tänker döma utanför fullständigt, såklart. Det är ju en svår säsong. Han tillhör ett bottenlag, han har spelat ensam anfallare hela sin karriär, och nu får han spela med 4 olika spelare under säsongen. Han är 5 uppe i nu. Linus Alenius är skadad. De hittade ju någon form av icke-samarbete som blev ett samarbete till slut förra säsongen.
Och det har varit svårt att säga, hur ser spelidén ut? Vad är identiteten? Är man passningshållande? Ska man försöka pressa ihjäl sig? Ska man bara låta motståndarna styra initiativet? Det måste vara svårt att hitta sin personlighet i det man har hållit på med. Så jag tror att det också gör en väldigt stor skillnad på om han gör 5 mål den här säsongen, eller ja, om han gör 10. Så att det är ju svårt att lasta någon enskild, för det känns ju som att hela grejen med Giffan är att shitet inte håller ihop. Nu har man ju en försäsong där man sätter ihop delarna som började nu, liksom, ja, under Brian Clairhart.
Man har spelare som kom in 5 minuter innan seriestarten börjar, liksom. Det är inte riktigt hållbart. Men alltså Engblom, det är ju... jag hade någon form av poäng där, men nu som jag glömde bort. Mm. Ja, men du sa mycket klokt där. Men vi får se helt enkelt hur det slutar. Men det är ju... Om man sen rinner iväg då, det blir 4-0.
Väldigt taffat på 3-0, vill jag bara
ja, få
se. När Stefanelli...
Det är passningen på kanten.
Då ser det ut som corner.
Ja, jag menar, är det passningen när han lägger till in i mitten? Nej, är det Stefanellis mål eller?
Stefanellis mål. Han tar sig, men det är Blomqvist som stöter fram på en brytning. Sen ligger han kvar där. Ja. Och sen så kommer han förbi Lasse och Lindqvist och allihopa, tror jag, ute på den andra kanten och hamnar på något sätt.
Ja, jag tänkte först på det här när de bara spelar snett in förbi 2 mittbackar och så glidtacklar man in målet där. Men det var nog kanske 3-0-målet.
Ja, men det är det jag menar.
Eller 4-0-målet, ja.
Det är 3-0, va?
Ja, passningen kommer från utanför straffområdet längs med, och så båda mittbackarna står liksom och undrar, ska vi täcka den här bollen eller vad ska vi göra? Och så ingen gör det, och så blir det bara mål. Vi båda tar upp vår telefon här för att kolla och se vilket håll det kan ha varit.
Nej, men då, det fjärde sen, Tahayari går ner och i närkamp med Forrest Lasso, och
den var ju lite konstig ändå. Nu har jag inte sett repriserna på, men det var min spontana reaktion. De drar ju varandra ganska bra, de där två. Sen ramlar Lasso, och han ramlar på Lasso, och det blir någon form av... Ja, det kändes tung för Giffarna att ta, faktiskt.
Nej, men och sen får man bara säga det, hade man scoutat straffskytten dåligt? Han lägger ju alla straffar åt den sidan nästan.
Jo, men nu ska vi också komma ihåg att vi har ett GIF. Det är det som är problemet när GIFarna tappar på vissa spetsgrejer. Vi hade... Du får hjälpa mig nu, Lukas. Förra säsongen mötte GIFarna någonstans där i mitten av säsongen. Mötte de ju alltså... och då var faktiskt Brian som var ansvarig för fasta situationer, om jag inte minns helt fel. Då mötte de ju alltså...
Det var innan Tommy lämnade dem.
Nej, det var Tommy. Det var Tommy som hade ansvar. Du har helt rätt. Då hade de liksom mött de superettans starkaste huvudspelare, som jag inte kommer ihåg namnet på just nu, men liksom som alla vet, nickar. Han lämnades helt ren så här 5 hörner i rad. Mm. Och Giffarna liksom tänkte inte på att oj, ska vi markera han också liksom. Och sånt där ger ju utslag över många matcher. Alltså när man inte har, för de har inte pengarna att ha, och folk och tid och grejer. De är ju så få där i den här staben.
Så är det. Där, ja, de resurserna har prioriterats ner, helt enkelt, får man säga.
Och sen så, jag tycker faktiskt nästan lite synd om Marcus Burman. Alltså, det är en kille som kommer hit, hoppas ta nästa kliv, har gjort det bra Division 1 och Superettan. Liksom, någonstans så sa de att hans specialitet är att han växer med serien. Och sen så får det ju såklart, han blir ju någonstans... Det blir nästan som att varje gång han byts in så är en kollektiv GIF-supportersök. För då tar han plats av någon talang eller någonting åt det hållet. Och om man vet att han kommer med största sannolikhet inte vända på den här matchen. För när man kollar på, för Marcus Burman är inget dålig fotbollsspelare. Det finns ju såklart någonting där. Men han ges inte, oavsett om han ger chansen eller inte, så förlorar han på något vis. Mm. Jag vet inte, jag vet inte om du håller med mig. Det känns bara, jag tycker synd om han bara,
liksom. Ja. Nej men jag kan hålla med, och jag tror det hade varit, ja, men på något sätt mer givande för honom att få komma in där han hade varit jätteviktig och få växa med den uppgiften istället. Kanske var ordinarien superettan klubb som man får se hans fulla register, för nu blir det lite hattigt för honom också. Jag tror inte vi får se allting, för jag har sett liksom det jag har sett av honom. Det är en hårt jobbande off.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Offensiv spelare, det är en liksom Oliver Berg-typ. Mm. Han kan stå för en massa poäng. Han har de där dimensionerna, men han, ja, men det är så här, får du göra det med korta inhopp och inhopp då och då, han har ju lika lite möjlighet att växa. Ja, men kanske ännu mindre, kanske ännu viktigare för honom att få kontinuitet, för är du 25 år så är det svårare att få energi av att hoppa in 20 minuter på liksom stora valla än om Alexander Larsson gör det. Mm. Där kan 20 minuter vara, det har ju ett annat värde för honom. Så att där blir det, som du säger, det är nog svårt för honom att känna sig som en vinnare. Han hamnar i kläm där. Och det är verkligen, det är ju ingen sågning av honom. Jag tror att det finns någonting där. Men det är just det där måste man jobba med också. Energin hos spelarna. Ska du värva en 25-åring för att sätta på bänken? Det är, om man visste det från början, att vi kommer ha jävligt mycket offensiva mittfältare och anfallare. Det handlar om truppstrategi. Ja. Det är ju det man återkommer till. Här har man värvat en 25-åring för bredd. Man måste ha kunnat se i vintras att det skulle bli svårt för honom att vara ordinarie. Och det är dålig planering mer än någonting annat.
Det är uruselt. Det är talanglöst på rätt igenom. Alltså,
nu ser du att Urban är talanglös.
Vad gäller truppbygget på det viset, så skulle jag säga det. Klart att Urban Hagman, som har styrt den här klubben i 25 år, har viss talang och spetsegenskap. Men alltså, året, jag skulle säga att jag har följt GIF Sundsvall mer eller mindre som ett hököga, alltså 98. Och jag tror knappt jag har varit med om sämre truppbygge än vad jag varit i år. Och framförallt inte spelarnamnen så, utan mer truppsammansättningen som helhet. Och problemet blir ju när man tar in en Marcus Burman som sen får sitta i bänken, ja, då blir Ludvig Novik exempelvis ännu längre bort ifrån bänken. Larsson blir ännu längre bort ifrån bänken. Bengtsson, ja, han är skadad. Men alltså, och så har vi, alltså, och vi pratar ju om Larsson, landslagsanfallare. Ludvig Novik, landslagsanfallare i pojkjuniorlandslagen, som har flest landskamper av alla i sin ålderskull. Om jag inte minns helt fel, det kan vara någon som har någon match mer. Det här är spelare som ska spela varenda minut, varenda match, åtminstone Novik, om det inte är något exceptionellt eller att han är trött eller skadad och så vidare. Han ska vara från start varje match från och med nu.
Så.
Jag brinner på den där faktiskt.
Och det här är ett ämne som vi kommer få anledning att återkomma till. Det kommer ju publiceringar på det ämnet framöver. Det har kommit några. Joel Cedergren viftade en intervju i förra veckan som vi publicerade i lördags. Det handlar också om det här ämnet. Jag har en grej med Marcus Tilly, kan jag hinta om nu, som kommer i veckan också. På samma ämne. Så att det kommer att hända grejer. Och vi ska här lite senare i podden också koppla på Daniel Kristoffersson, som skrev en krönika ur AIK-perspektiv. Men jag tänker att det kan vara intressant att lyfta, och därför slår vi en signal till Disco. Även om han inte är vår
Så vi...
Sundsvallsprofil är
han. Det är han. Han är ju fostrad här, så att det känns ju okej ändå att koppla in Disco. Om man ska ringa någon annan journalist här så får det väl vara Disco.
Jag gillar att Lukas frågade mig lite snällt. Kan du inte vara med på GIF-nedsnack? Jag bara, absolut, vi kör. Och så går jag igång totalt på helt andra saker än att prata ner.
Ja, men det är väl härligt. Det är väl härligt. Vi får ju liksom zona ut från matchen och också se det större perspektivet. Vad handlar det här om egentligen?
Och bara för att sammanfatta, för att vara schysst och prata om matchen i sista sekunden här, är ju också att sen blir det 4-0, siffrorna rinner iväg, giffarna gick för det. Jag köper Brians förklaring till 100%, vi gick för det i alla fall. Det spelar ingen som helst roll om giffarna får med 7-0 eller 2-0. De har ju ganska lågt självförtroende redan, så det kan inte bli så mycket.
Målskillnaden är redan körd.
Och då kör man. Det enda som Brian sa som man skulle få analysera, det var ju, gick vi lite för tidigt? Skulle vi hållit oss till 75 innan vi började släppa på de här handbromsen? Antagligen är svaret på den frågan ja.
Men man kan väl landa i det också. Som sagt, det har låtit ganska missnöjt här i podden. Och fan, det är 0-4, ja. Men första halvleken, som den såg ut, kan de utföra det på det här sättet, då tror jag det finns hopp om att det rasslar till i några matcher. Nästa chans är söndag hemma mot Elfsborg. Så att...
Och där spelar de 90 minuter, så nu är de där 45, då är de vinner över Elfsborg.
Ja. Nu slog Elfsborg Malmö.
Ja, det var ju
efter en vändning. Plingdrama i TV-rutan. Men ja, det gillar man. Jag tror att vi ska ta och runda av där, Ytterström, och så tackar jag. Jävla fint att ha med dig här.
Tack för att jag fick komma.
Du kommer tillbaka.
Ja, det hoppas jag.
Och därifrån så tar vi och kopplar på Sportbladets Daniel Kristoffersson. Ja, men välkommen tillbaka till GIF-podden igen då, Disco, får man säga.
Ja, ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det var inte så länge sedan. Var det början av säsongen eller?
Ja, men någonting sånt. I somras, innan min semester tror jag. Och sen så semestern en stor minneslucka och sen, och nu är du här igen. Det känns ju fint. För oss är du liksom den stora exporten. Du är väl vår Emil Forsberg på något sätt? Eller?
Ja. Exakt, det var snällt sagt.
Ja, men det kan du väl få höra? Va?
Ja, precis.
Ja, men lite sämre betal.
Ja, det får man ändå säga.
Ja.
Där ligger man nog alla i lä.
Ja. Hur mår du?
Jo, det är bra. Det har varit full fart hela sommaren med extremt hektisk silly season i Allsvenskan. Så att, det har ju varit helt galet med hembändare och stora affärer. Så att... Ja, men nu stängde jag de flesta fönster här, så att det blir väl, det fortsätter med allsvenska toppstiden och sådär, och det är väl ganska tätt i botten också, så att det här kommer bli full fart här ända fram till november.
Men i vanlig ordning så kändes det som att du gjorde en bra silly season-rapportering.
Ja, det är bra. Det kändes bra. Det är att ligga i.
Om man får säga det då, innan vi ska ge oss på GIF, AIK GIF som förstås är huvudämnet idag, så vad tyckte du om GIFarnas sommar, Silly?
Nej, men det var väl inte så mycket att säga om det. Man visste ju att de skulle behöva sälja spelare. Dels fick de ju en ekonomisk smäll efter corona här, var tvungen att betala tillbaka pengar, och sen hade de ju...
Vi får förtydliga då att det inte är corona, utan att det är pandemin.
Exakt. Ja. Och sen visste man att de inte skulle ha några pengar att värva för, som vi fick väl ta vad som bjud. Så jag menar, Anton Eriksson var väl väntat att han skulle säljas då, med tanke på att han uppvaktades av allsvenska klubbar och han hade gått gratis annars. Så nu fick de väl 1,5 miljoner ungefär, i alla fall. Lite mindre än det. Och sen så Stensson också fick de väl en liten slant för. Så att, det var ju bara den situationen de är i, att hade de inte, de borde kanske ha förlängt dem med Anton Eriksson. Det är lätt att efterkrok när han var skadad liksom. Men det är inte så lätt att förlänga med en Anton Eriksson som har gjort det jättebra med U21-landslag och sen så. Men och Makrillos, där har man ju inte sett någonting. Och den här portugisen har man ju inte heller sett så mycket av, så det är svårt att göra en bedömning, men det är väl det är väl 2+.
Ja.
Om man ska vara snäll.
Ja, men sett till vad de har presterat än så länge, så är det väl inte ens det kanske.
Inte ens det, nej.
Men jag kan väl skjuta till det då. 3,8 för Daniel Stensson enligt mina uppgifter. Vad säger du om det?
3,8 miljoner?
Ja.
Ja, det är ju, om det stämmer, det är ju fantastiskt.
Ja, vi får...
Det är bara tacka och ta emot.
Ja, jag tror att det är någonstans mellan mellan 3,5 och 3,8. Men ja, om det, ja,
det
är max.
Det är då förstår att de sålde.
Ja. Ja, det är gladast det någon har sagt om dem på ett tag här. Men kollade du på matchen själv mot AIK? Ja, det gjorde du. Du har ju...
Ja, jag var på plats där. Mm. Ja, så att, jo, men det var ju väntat. Jag tyckte Giffarna var ganska bra faktiskt i första halvlek. De skulle ju ha gjort två mål i alla fall. Pontus Engbro hade ju riktigt bra lägen där. Och, han får väl tänka lite för mycket när han kommer fri där första gången. För han får ju så jäkla fritt. Men nej, men en klart bra första halvlek. Sen blir det ju, sen vet man att de har torska matchen när de släpper in ett i 44 liksom. Det är så minuspsyke på allihopa och liksom mentalt, så att då är det ju svårt, och sen blir det ju 2-0 där direkt och då är det ju över. Ja. Men nej, men jag menar klart fall framåt första halvlek, det är ingen snack om det.
Ja.
Och 6 poäng så upp till kval är det väl, va. Så att
ja, nu är det långt.
Helt kört är det ju inte, men nej, det, som det ser ut nu så är det ju raka vägen ner i Superettan.
Ja, glaset är halvtomt. Kan man väl slå fast liksom. Men jag tänkte, vi har pratat lite om matchen här innan jag har kopplat på dig. Men jag tänkte koppla på dig just med tanke på krönikan du skrev. Som var lite på temat se och lär GIF Sundsvall. Och du syftar då förstås på AIK och sättet de lyfter fram många lokala produkter och egna produkter i den här matchen. Där vill ju jag att du ska få bre på och utveckla det lite.
Jo, men precis. Men jag skrev också att man ska inte jämföra för mycket mellan AIK och GIF, de lever ju liksom i helt skilda världar vad det gäller resurser och pengar och satsa på akademin så där. Men jag menar, just i år tycker jag att GIFarna har haft ett gyllene läge att satsa på egna talanger. Du har som spelare som Ludvig Novik, du har Stenshagen, du har Paja Piska, du har flera andra. Man lånar till exempel ut Johan Bengtsson, va?
Jesper Karlsson,
eller,
tänker du
Jesper
på?
Jesper Karlsson, förlåt. Ja, lånar man ut. Och där har man ju ett knippe som jag tycker är spelare som man borde ha kunnat satsa på. Då. Istället så värvar man in Joe Corona, man tar Ronaldo Damus, man värvar ju Peter Makrillos. Man värvar in helt okej spelare. Och självklart ska GIF Sundsvall inte bara satsa på egna talanger. Det vet jag också, att ska man vara med och kunna hålla sig kvar i Allsvenskan så är det svårt att liksom satsa bara på egna talanger. Men det jag vänder mig mot är att om man ska ta in spelare som ska gå före egna produkter, då ska det vara så pass mycket bättre, så pass större klassskillnad på spelarna än vad det är nu. Jag menar, alltså för mig är det helt hål i huvudet att inte satsa på Ludvig Novik fullt ut. Bara låta han spela varje match. Och jag menar, inte så mycket, han är inte ett dugg sämre än Joe Corona, tycker jag. Och samtidigt just den här säsongen också, att man har haft så många bra spel. Jag menar Theodor Stenshagen, Forrest Lasso till exempel. Ja, men det står stor skillnad där inte mellan dem. Så att, då kan man väl lika gärna köra med de här unga talangerna. Och i värsta fall så går det så där, men då har man i alla fall fått allsvensk erfarenhet, de har stigit i värde, man kan göra business på dem sen, och jag menar, de har fått erfarenhet, så om de skulle, om GIFarna skulle åka ur, vilket allt tyder på nu, så har de fått värdefull erfarenhet i som de kan bära med sig ner i Superettan då.
Och kanske höjt sitt värde.
Ja, precis, och höjt sitt värde, och jag menar, bra spelare som har funnits nu är unga, det har ju svårt att se att det kommer att bli GIFarna, men det är väl just den här felsatsningen tycker jag, om man har gjort på mediokra spelare från andra divisioner. Och sen kan man ju ifrågasätta lite grann karaktären också på de här spelarna som har kommit in, hur mycket de brinner för GIF Sundsvall och hur mycket de blöder för tröjan. Jag tror ju till exempel att de här egna produkterna som har vuxit upp med GIF Sundsvall, de brinner ju för GIFarna. De tycker att det är hur stort som helst att dra på sig en GIF Sundsvall-tröja. Ja, det har vi bevisligen sett, att så roligt kanske det är att spela för GIFarna. Men Forrest Lasso, han verkar inte bry sig speciellt mycket om laget. Eller i alla fall så sätter han jaget före laget. Jag har sett på hans Instagram här ganska många gånger hur han lägger upp liksom glada bilder direkt efter 4-1 förluster. Och nu var det väl senast här någon... Han la ut sin egen statistik. Ja. Han hade GIFarna 6 eller 7 raka förluster. Och han hyllade sig själv på Instagram. Jag säger ingenting om att spelare ska ha självförtroende och hylla sig själv och sådär. Men Det är nog den sämsta bollkänsla jag sett, eller taktkänsla jag sett en GIF-spelare ha någonsin. Och jag menar, det är inte konstigt att supportrarna reagerar. Det finns inte en chans att någon liksom spelare i någon storklubb hade gjort så. Och hade de gjort så hade de fått gå ut och bett om ursäkt.
Mm.
Och är frågan om de hade gjort så i AIK, det här var vi om man hade spelat kvar. Det hade något beroende på hur man hade presterat. Det kanske är lite att ta i. Sen är det så här att det är lite klantigt, för jag menar, sociala medier nu är ju en så stor del av liksom den här fotbollsvärlden. Där har ju liksom spelare, ja men även tränare, vi ser på Henok Goitom som går ut och kommunicerar med supportrarna, ett gyllene läge och dels promota sig själv och dels promota klubben i sociala medier. Det finns hur mycket liksom chanser som helst, och att supportrarna kommer närmare, och jag menar närmare klubben, och i en sån förening som GIF Sundsvall, där man ska liksom ta tillvara på att det är stadens lag och alltihopa, då ser det ut att man lägger ut egen personlig statistik och hyllar sig själv i klubbens kanske sämsta historia någonsin. Det är ett hål i huvudet för mig där.
Ja, det är till hål i huvudet här.
Ja, men sen kan man ju få göra fel och be om ursäkt då. Han hade väl snackat med klubben och så här, så alla var rätt till att göra fel, men här är det så enormt klantigt.
Ja, nej men då, det är väl kanske tur då i sin kontext att det hände i GIF Sundsvall och inte i AIK.
Lite så.
På det sättet.
Eller, ja.
Ja, men om man får återgå till liksom det här unga bygget och det. Du är inne på en intressant grej, tycker jag. Jag tycker man har hört det tidigare också, att Bartosz Dzielak här, när han tränade AIK, han har haft en klausul inskrivet om att han hade rätt till en personlig bonus om han spelade unga spelare. Berätta där, och hur väl insatt är du i AIKs liksom sätt och strategi för att lyfta fram unga?
Jo, men det där har de gjort länge, för det var ju det blev ju reaktionen av, då var ju på väg mot ett jättedåligt resultat där 2010-2011, där allt gick åt skogen liksom, och där någonstans la de om strategin, att de skulle satsa på liksom blåa linjensatsningen och skulle satsa på spelare från Solna, från Ulriksdal och i närområdet där, och det skulle bli liksom AIKs, det skulle bli liksom de personerna eller spelarna som var där skulle AIK bli liksom laget för. Martin Mutumba var ju till exempel symbolen för det, och sen har du den där satsningen, dels på att de har känt en anknytning med förorten, med många förorter, de här spelarna har gjort att de har dragit sig till AIK, de har haft förebilder i först Martin Mutumba och sen Robin Quaison, som såldes vidare och blev också någon form av symbol av den här unga satsningen. Och sen Alexander Isak då, som blev liksom den stora grejen, han såldes för 90 miljoner. Och sen har det ju bara rullat på med det där. Nu ser vi, slussar ju fram nya talanger varje år som slås in i A-laget. Och nu var det senast Abdirahman här som såldes till Troja för 40 miljoner och sådär. Och fick in netto. Så att det ger ju... sådana pengar kommer ju inte AIK få med, och sån satsning som de har gjort på akademin, där man kan ha heltidsanställda tränare, två heltidsanställda tränare, man kan ha en teknisk direktör, det är kanske inte Giffarnas hade råd med den här säsongen, men när man åker ur i Superettan kanske man kan börja fundera på hur man ska se över det. Men där Giffarna tycker jag ska ta lärdom av, det är att dels ge fler unga chansen, dels liksom när man har chansen, tryck fram dem, för sån stor skillnad är det liksom inte på allsvensk fotboll och Superettan. Så jag tror liksom att där finns det en del. Och framförallt liksom Urban har gjort ett jättejobb tidigare. Han har pratat om att liksom närområdet, Giffarna, ska vara liksom prio för de här unga. Men då gäller det att man visar det och ger dem chansen också. Få något sånt där exempel när man kan sälja någon spelare vidare för större pengar än kanske Anton Eriksson. Och det är liksom inte... det är ju inte någon, man vill ju ha spelare som har växt upp i Giffarna som har slussats vidare liksom. Det var ju väldigt länge sedan.
Ja, det var väldigt länge sedan. Det är ju av de som har slussats vidare, då hamnar du liksom på Peter Wilson och Jonathan Morsey. Och det är ju inte, det är ju inga jättehistorier liksom. Det är det inte. Men jag tänkte på det, om man tittar på AIK, du var inne på det, och jag tror de hade något inslag i Discovery också tidigare under säsongen i halvtid, att just det där när de när de scoutar och ska in med en kompetens, så tittar man först, har vi den kompetensen eller potentialen till den kompetensen i akademin?
Mm.
Det tyckte jag var ett intressant spår också.
Ja. Där hade man ju kunnat ta Novik som ett exempel då med corona och mittfältaren, där att man skulle ge han chansen. Men sen är det ju där man pratar runt, inte bara AIK, men även där man pratar runt med till exempel Djurgården, som hur de värvar. Där pratar man ju mer om karaktären på spelarna, och det, om man ska sätta över det, är väl också det är jätteviktigt för GIF Sundsvall, liksom att man får rätt karaktär. Och jag menar på att man får en mer lagkänsla och lagsammanhållning om man satsar på unga spelare från närområdet, för de vet vad GIFarna står för, än om man tar in importer från ibland Spanien eller ibland USA liksom. Att liksom ha den, ja, man ska säga, uppväxten som de här unga spelarna har. De har sett hur A-lagsspelarna har spelat tidigare. De har varit med liksom. Jag tror att man får en, det är lättare att blöda för tröjan då, och liksom ha den där lagkänslan, än om man kommer som import och man vet att man ska vara här max ett år.
Tror du att Sundsvall som stad, jag har precis pratat med Urban om ämnet nämligen.
Ja.
Då sa han att inget lag är mer lokalt än vi. Varpå jag sa att, ja, fast tittar du på AIK så hade ju de 7 stockholmare från start igår, bytte in ytterligare 3 från akademin. Då tyckte han också att jag skulle räkna in att, ja, men Sundsvall, det är 100 000 invånare. Stockholm har 1 miljon invånare. De borde ha 10 gånger mer lokalt.
Jag förstår vad Urban menar. De har, alltså så här, de har gjort ett jättejobb. Urban har gjort ett, liksom ett kanonjobb. Det är liksom inget att säga om det. Det är mer den här satsningen som gjort i år som jag vänder mot. Där man har så många bra unga spelare, men istället så tar man in som jag i mitt tycker då, halvmediokra spelare som går före dem, istället för att satsa på de egna och kunna få pengar. Ludvig Novik, som jag sagt, tycker jag är ett typexempel på det. Men det finns flera unga spelare. Jag tror inte det hade gått alls så mycket sämre om man hade gjort så. Men jag förstår också svårigheten att locka hit spelare till GIFarna. Jag förstår att man kanske har en tränare som inte vill satsa på unga spelare, för man vågar inte. Man tycker kanske att, ja, men det är säkrare och satsa på dem med allsvensk rutin. För jag menar, tränaren också har sitt jobb att tänka på. Det är ingen som tackar han för att han har tagit fram massa juniorer om de åker ur liksom. Så det är ett dilemma såklart. Men jag tycker att just den här säsongen kanske man hade en jättechans att göra, vilket inte har gjort. Och sen tycker jag de här värvningarna har varit lite tveksam också. Sen skulle jag, det man skulle vilja få önska tycker jag, det är att man tar in en tränare när man ska värva. Nu vet jag att det är svårt då. Dels med ekonomin och dels med geografiska. Sundsvall är liksom, jag älskar Sundsvall sådär som stad, men det kanske inte är liksom den, ja, lägger optimalt geografiskt för att ta in den kompetens som finns i Sverige liksom. Men man skulle vilja få in en tränare som har erkänd dokumentation av att utveckla unga spelare, och som liksom man vet har ett bra samarbete med den akademi han har varit i tidigare liksom. Det tror jag skulle vara jätteviktigt för GIFarna att få in en sån tränare till nästa säsong i Superettan då. Och det här då, om de är nu spelar Superettan, vilket allt talar för, så har de ju verkligen en chans där att spela de här spelarna som inte har fått chansen i år.
Bartosz är ju ledig.
Ja, precis. Bartosz är ledig.
Tror han skulle kunna tänka sig att kliva lite ner i statushierarkin?
Ja, jag tror att inte det är inte aktuellt. Dels tror jag inte ekonomin är den bästa, och dels så tror jag att han söker nog andra utmaningar. Men man ska aldrig säga aldrig. Men då vet du, Rickard Norling gick ner från att ha tränat AIK till att ta över Assyriska en gång i tiden. Så det är ingenting är omöjligt.
Ja, jag tror att Pontus Silver och Bartosz har en fin historia från Frej också. Att tyckte om varandra. I alla fall från ena hållet.
Ja.
Vet jag. Men det är om det. Vad säger vi här då? Ett fall framåt har vi ju varit inne på, men om man ska landa i någon slags slutkläm, finns det något glatt att hämta här?
Ja, men slutklämmen är väl ändå, det finns ett litet hopp då. Det är bara 6 poäng, alla slår alla i allsvenskan. GIFarna har visat att de kan slå Malmö FF. GIFarna har visat att de kan spela bra fotboll när de väl gör det. Dessutom så är de lagen de tävlar med, liksom framförallt Helsingborg, Degerfors, är inga liksom som vinner hela tiden, och de har ju liksom också, de är ganska svaga de också. Så att visst, det är klart det finns hopp, man ska inte liksom, ja, men det ser ju väldigt mörkt ut, och liksom det jag menar är väl att de är ju inte ens nära att vinna matcherna, nu har de ju varit på slut, och där ser du, ska väl till ett smärre mirakel där för att de ska klara det, men det, ja, det är ju ändå 9 omgångar kvar och ganska mycket poäng att spela om, och det är bara 6 poäng upp till kval, så att, ja.
Ja, bollen är rund. Är det du famlar efter? Mm. Skönt. In och tugga puck bara. Ja. Nej men det är fint. Jag får väl tacka dig så länge då, helt enkelt. Och så är du ju alltid, du är alltid välkommen tillbaka. Jag tycker det är fint att vi får ringa hem vår stora exportjournalist.
Det är alltid kul att ha med.
Ja. Men det är gött.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.